Hejsan allihop och välkomna tillbaka till Kundupplevelsepodden. Podden för dig som arbetar med kundupplevelse eller bara råkar älska detta spännande område. Jag som hostar podden heter Elin Öster, medgrundare av Experience Management-byrån Dungy i Lund. Tillsammans med min kollega Michael Palamäki fick jag träffa Tengai, den fördomsfria rekryteringsroboten. Men inte minst fick jag chansen att prata med Rebecca Henriksson på TNG som hjälper bolag att hitta rätt kandidater genom en skräddarsydd rekryteringsupplevelse. Och Elin Öberg Mårtensson som är vd på Tengai Unbiased som ligger bakom utvecklingen av rekryteringsroboten Tengai. Det här mötet var så kul. Jag slänger er rakt in i det. Varsågoda. Välkomna.
Tack snälla.
Tack snälla.
Till Kundupplevelsepodden. Rebecca och Elin, och vi är ju hos er. Var är vi någonstans?
Vi sitter på High Court, gamla hovrätten i Malmö. Ett kontorshotell där både TNG och Tengai har sina Malmö-säten. Så vi sitter längst upp i byggnaden.
Mm. Stämmer. Härligt. Och Rebecca, du representerar TNG.
Stämmer.
Berätta om TNG.
Ja, Rebecca Henriksson heter jag. Jobbar som kundansvarig på TNG. TNG är ju ett rekryterings- och bemanningsföretag som jobbar särskilt med fördomsfri rekrytering. Mm. Vi kommer gå in på det lite mer under den här podden, känns det. Och min roll som kundansvarig är ju att jag jobbar som kundansvarig för Region Syd, vilket innebär att jag ansvarar för våra nya och befintliga kundrelationer i regionen, kan man säga.
Härligt. Och Elin, Tengai,
ja.
Hur är ni sammankopplade och vad gör ni?
Ja, nej men Elin Öberg Mårtensson heter jag och är ju vd på Tengai. Och jag kom ju dessförinnan från TNG där jag var innovationschef. Och jag har också jobbat tillsammans med Rebecca här på södra kontoret. Och vi hör ju ihop på det sättet att Tengai föddes. Kan man säga, på TNG. I det arbetet som vi har gjort kring fördomsfri och datadriven rekrytering. Mm.
Och det är ganska kul att säga föddes, för att det är nästan som en person. Vad är Tengai för någonting?
Tengai är ju världens första sociala intervjurobot för rekrytering. Och vi använder ju Tengai för att kunna skapa en mer objektiv och fördomsfri intervjuprocess. Som det är i de flesta intervjuer så vi färgas ju väldigt mycket av våra visuella intryck. Vi färgas av massa olika saker i det personliga mötet, och det vill vi råda bot på. För att kunna liksom vara så objektiva som möjligt i vårt beslutsfattande. Så därigenom föddes liksom Tengai i den ursprungstanken.
Ja. Med Tengai, om man involverar en robot i rekryteringsprocessen, då är det nog många som tänker, ja, men ska man ta bort det mänskliga? Men ni säkerställer ju att det fortfarande finns kvar i processen.
Precis.
Kan du inte berätta om det? Hur är en bra rekryteringsprocess?
Nej, men en bra rekryteringsprocess är ju grundat mycket, skulle väl jag säga, är att man jobbar mycket en liten kompetensbaserad modell. Det är ju av flera anledningar positivt, eftersom att det skapar, det är ju mycket som vi pratar om nu med kundupplevelse, så är det ju ett stort fokus i kandidatupplevelsen. Mm. Det är ju genom en kompetensbaserad modell som du kan lyfta kandidaten på bästa sätt. Så en bra rekryteringsprocess är ju en process som har stort fokus på kandidatupplevelsen på många sätt.
Ja, som är till för alla, skulle jag säga. Mm. Att alla får möjlighet att kunna visa vad man går för i processen. Jag tror jag ofta det som man kanske som från upplevelsen aldrig får känna av, för att man aldrig kommer vidare till det steget i processen kanske.
Ja.
Och det, jag tycker att en fördomsfri process ska ju också vara inkluderande. Det vill säga att vi vill ju alla chansen, vi vill ju alla rätt förutsättningar att lyckas genom processen också. Och det kommer liksom bli också otroligt viktigt när det kommer till både upplevelse och vad en bra rekryteringsprocess faktiskt är.
Mm.
En bra rekryteringsprocess sållar ju ut kandidater objektivt och tar fram liksom de talanger som passar bäst för respektive tjänst.
Mm. För ordet Tengai betyder ju någonting väldigt spännande som är relaterat till att inte till exempel döma på synintryck.
Mm. Tengai kommer ju från en japansk munkhatt. Där munkarna använde en sån här hatt för att täcka över sina ögon. för att de inte skulle bli påverkade av sina visuella intryck utan bara kunna lyssna till den personen som de samtalade med.
Mm.
Och det finns ju många liksom, likheter här mellan den här hatten och Tengai. För Tengai är ju mer som en blind intervju kan man säga. Det vill säga Tengai tar ju inte överhuvudtaget visuella intryck in i processen. Det bryr sig inte om vem du är, var du kommer ifrån, hur gammal du är, om du är man eller kvinna och så vidare. Utan alla de här sakerna vill vi lämna utanför den här isolerade situationen.
Mm.
Och bara bedöma de personliga egenskaperna som matchar för den tjänsten som vi rekryterar till.
Mm. Ja, men det är jättespännande för att samtidigt så har ju kandidaten får ju se ett ansikte som lyser på den här. Så att roboten är på ett sätt blind, men kandidaten får se en person. Hur mänsklig kan en robot bli?
För den stora frågan är nog hur mänsklig vill man att den ska vara? Uh-huh. Därför att den kan ju bli väldigt, väldigt mänsklig. Men då ska man också ha med sig att det är inte alltid vi människor upplever det som speciellt tryggt. Däremot så vill vi gärna komma så nära liksom, den gränsen som möjligt för vad vi upplever som tryggt och så vidare. Så vi har jobbat jättemycket med det i liksom produktutvecklingen av Tengai. Att kunna skapa en så mänsklig interaktion som möjligt. Därför att vi vet att när man som kandidat sitter i den här situationen och ska ha sin upplevelse. Så är det otroligt viktigt att man kan känna sig trygg och bekväm och lugn och harmonisk och så vidare. Och den situationen är ju vi människor väldigt bra på att skapa. Mm. Men det är väldigt svårt att skapa den situationen utan att blanda in våra förutfattade meningar i det där personliga mötet. Så därför använder vi ju Tengai liksom av den i det syftet. Att inte kunna väva in de där förutfattade meningarna helt enkelt. Mm.
Och vad händer sen då när man har fått träffa Tengai? Vad är nästa steg?
Ja, det beror lite grann på hur man har liksom skräddarsytt sin process runt omkring. Men en väldigt bra process med Tengai är när man använder Tengai väldigt tidigt i processen.
Mm.
Det vill säga att man öppnar upp hela rekryteringsprocessen egentligen och bjuder in så många som möjligt med rätt, ska man säga, skallkrav kanske. Det vill säga att det kanske föreligger några typer av viktiga skallkrav för att de ska kunna tillgodogöra sig tjänsten. Men att man därefter ganska så snabbt träffar Tengai och ger alla en möjlighet till att kunna visa sin personlighet och sina egenskaper.
Mm.
Så att jag skulle säga att så tidigt som möjligt. Men däremot så tror vi fortfarande att liksom det mänskliga mötet är ju på något sätt också viktigt för kandidaten under processen. Vi pratade här lite grann om innan att men man kanske också gärna vill veta liksom vilket företag det är man ska jobba på. Och hur är kulturen där? Vem kommer vara min chef? Och vilka ska vara mina kollegor? Men det som är så bra med den här processen tycker jag är att vi kan ge kandidaten möjlighet till det på ett helt nytt sätt. Det innebär att själva intervjun sedan som man kanske ska ha på kundföretaget eller hos det här företaget, den kan ju fokusera på de bitarna. Man kan fokusera på hur man ska trivas med sina kollegor. Därför att vi vet att den kandidaten som är här är där av rätt anledning. Den har passerat processen redan.
Mm.
Och då kan man fokusera på motivationsfaktorer till exempel. Eller alla andra liksom mjuka delar som är viktiga i en process.
Du, vi snackade ju innan om att ja, men man glömmer bort att det är en robot. Och jag fick ju testa. Och jag kände ju lite så här att man blir ju fokuserad på sig själv i någon mån. För att man blir så fokuserad på sin egen prestation. Men det kanske är bra för att då glömmer man ju lättare att det är en robot man pratar med.
Ja, det som man absolut inte vill skapa är ju att man som kandidat ska behöva imponera på en rekryterare. Mm. Och behöva anpassa sig efter den personen man möter i det mötet. Utan vi vill ju att det ska vara liksom så objektiv information som möjligt. Att alla får samma chans.
Mm.
Vi som rekryterare har ju också liksom världens möjligheter i det där mötet. Att faktiskt kunna påverka kandidaten. Och det är ju inte alltid att det bidrar till någonting positivt för processen. Utan någonstans så har ju jag i den situationen lagt min hand på den processen. Och det utfallet. Och det är inte säkert att det blir överensstämmande med det som faktiskt är rätt för tjänsten då.
Mm.
Så du har ju helt rätt i det att man får fokusera på sig själv, fokusera lite mer inåt och lyfta fram sina personliga egenskaper. Och det kan vi ju också se att kandidater som träffar Tengai upplever ju dels att man glömmer bort efter ett tag att det är en robot. Och det är helt naturligt, vi har jobbat så mycket med alla liksom intryck med Tengai så att det förefaller sig naturligt att man gör det. Men det de flesta också återger efteråt är att man upplevde att man kunde vara väldigt ärlig i den här situationen. Det blir ju väldigt avskalad, man är ju där bara med sig själv och den här roboten i rummet och man kan tala utifrån sin egen situation helt enkelt. Och det gör att man också blir väldigt ärlig och uppriktig i sina svar.
Mm.
Och av den anledningen också kanske slappnar av mer. Om man känner att man är där för sig själv.
Mm. Och hur många bolag har ni i dagsläget som använder sig av Tengai och har testat?
Vi har väl uppe ett 15-tal bolag nu på ett år ungefär som har testat Tengai i olika situationer och i olika processer. Och bara för en månad sedan så lanserade vi ju den engelska versionen av Tengai. Och det öppnar såklart upp fler marknader och fler situationer för fler kandidater. Och sen en månad tillbaka så är ju TNG också återförsäljare av Tengai på den svenska marknaden. Så nu kan man ju leasa Tengai själv, det kunde man inte tidigare. Okay. Nu kan man göra det som företag i den här situationen också.
Och då är ni med och lär upp hur man ska tänka och hur man ska använda sig av Tengai och så. Hur
går det till? Det finns ju två olika tjänster som man kan använda sig av där. Dels så kan man använda Tengai i vår process gentemot kunden i en så kallad Tengai First Select. Då gör TNG den första delen av urvalet och den processen avslutas med en intervju med Tengai och de kandidater som går vidare därifrån går också vidare till kundintervju. Det är den ena varianten. Sen finns det också möjlighet att leasa roboten via oss. Då får man helt enkelt roboten själv och får använda den fritt. Man får tillgång till mjukvaran Tengai Recruit och kan använda den fritt till alla sina interna rekryteringsprocesser.
Spännande. Vad är nästa steg för roboten? Hur enkelt är det att göra fler språk till exempel?
Ja, men den har ju stöd för väldigt många språk, så att det är ju en utvecklingsfråga. Men man behöver ju också anpassa den lite utifrån den kultur som den ska intervjua i. Vi tenderar ju att bete oss lite olika på svenska och på engelska till exempel. Så att bara direkt översätta fungerar inte så bra, utan det behöver ske vissa anpassningar. Men vår plan är ju att den ska kunna finnas på så många språk som möjligt egentligen, för att det inte ska vara ett hinder. Och jag tänker också utifrån liksom det fördomsfria aspekten att om språket inte är viktigt för processen så kanske man kan få intervjua på det språket man känner sig mest bekväm med.
Och det är intressant med anpassningarna. Vi snackade lite om vad det är för typ av anpassningar man behöver göra. Och vi jobbar ju också mycket med kulturell förståelse och de här små grejerna. Jag sitter ju till exempel och säger när ni pratar. Och vi sa att det var typiskt svenskt.
Det är väldigt svenskt.
Vad gör man för anpassningar på engelska?
Nej, men det är väl nog mer hur man tar sig framåt i samtalet. Att det inte sker på exakt samma sätt som vi gör i Sverige. Det är lite det som vi kallar för back channels. Det vill säga hur agerar vi i bekräftande situationer. Hur är tonaliteten i det? Så där är också andra typer av anpassningar för det engelska språket.
Och hur gör man research kring de här anpassningarna? Om ni till exempel skulle göra på tyska. Vad behöver man göra då?
Man gör väldigt mycket liksom testintervjuer för att kandidaterna själva ska få att ja, men det här kändes bekvämt, det där var jättekonstigt, det där funkar inte. Och ju mer sån input vi har till utvecklandet av vår robot, desto bättre. Och det är ju bara kandidaterna som kommer att vara betyget för hur väl det här är. Allting har ju med kandidatupplevelsen i det här att göra. Det är också därför som vi har valt den här typen av form för intervjun. Snarare än att bara jobba med mjukvara eller att bara jobba med ett personlighetsformulär eller liknande. Det har ju med att göra att det här ska vara en upplevelse för kandidaten som är väldigt, väldigt unik. Och liksom i någon form av 3D-format.
Ja, men det där tycker jag är intressant. Att med hjälp av teknik så kan man faktiskt få någonting att ändå kännas väldigt personligt. Är det någonting som ni diskuterar?
Oh ja, väldigt mycket. Och jag tror att vi är ju lite sådär också. Min mamma ger fortfarande sina bilar namn till exempel. Vi har något litet så inbyggt behov av att förmänskliga teknik eller produkter generellt. Och det ligger nog i våran natur tror jag. Och det gör vi ju väldigt mycket. Det blir väldigt påtagligt med en robot som är liksom formad som ett mänskligt huvud såklart.
Och den gör ansiktsuttryck, märkte jag. Och den log lite grann. Jag tyckte det var så här. Ja, nu rör den lite på ögonbrynen och så. Ni planerar att göra fler ansiktsuttryck och sådär. Och varför gör man det?
Nej, men vi jobbar ju hela tiden på liksom robotens beteende. Eller vad man ska säga. Och det har ju också med liksom, anpassningar efter hur man upplever sin intervju. Vad känns normalt? Vi vill ju inte att det ska ta över för mycket av intervjun. Det får inte påverka kandidaten för mycket. Men det ska ju vara tillräckligt anpassat så att man känner sig bekväm och trygg och lugn. Och att det liksom är en naturlig situation. Och det måste man jobba ganska mycket med. Vi har ju filmat flera hundra liksom, intervjusituationer där vi inte har haft kameran på kandidaten utan på rekryteraren. Ja. För att förstå vad är det rekryterare gör för att kandidaten ska känna sig bekväm. Hur fungerar det här den här mänskliga interaktionen i den här väldigt, väldigt delikata situationen mellan två människor. Och det är ju liksom unik information att kunna få för att kunna anpassa det här på ett så bra sätt som möjligt.
Verkligen. Men det som kommer ut då, om man är rekryterare, hur får man ta del av Tengais analys och det som kommer fram?
Det sker i två steg kan man säga. Tengai ställer ju två olika typer av frågor under intervjun, vilket du fick erfara här tidigare. Hon ställer ju bland annat påståenden där man ombeds ta ställning till de här påståendena. Och hon ställer ju öppna situationsorienterade frågor där man mer får beskriva sitt beteende. Och de här två delarna mäts lite olika. Den första delen med påståenden bland annat mäts automatiskt och är kopplat på något ungefär samma sätt som personlighetstester är. Och där får man en första indikation kring, beroende på då, hur man har liksom kalibrerat systemet från början, att man ska mäta vad som är viktigt för den specifika tjänsten. Mm. Men sen har man i nästa skede också möjlighet att kunna göra en djupare bedömning. Och där sätter man den bedömningen i förhållande till en definition av det beteendet kan man säga.
Mm.
Och på det sättet så liksom sammanställs det här på ett väldigt objektivt sätt. Det här tar man ju inte del av kandidatens utseende eller kön eller ålder. Ingenting sånt, utan man bedömer bara den där specifika och isolerade situationen.
Vad har ni sett för resultat hos bolag som har använt sig av Tengai?
Ja, vi kommer ju behöva såklart mycket mer data inom den frågan. Men det vi kan se som är indikationer så här långt är att man upplever att det är andra kandidater som kommer vidare till nästa steg. Mm. Därför att vi inte har liksom blivit påverkade av våra förutfattade meningar innan dess när vi gör det där urvalet. Och jag tror att det är också någonting som jag tror vi har upplevt genom processen att jobba med fördomsfri rekrytering också. Att ju mer fakta man har som är korrelerat till den där tjänsten man ska rekrytera till och de framförallt personliga egenskaper och så vidare, desto lättare är det att förstå vilka kandidater man ska välja objektivt.
Mm.
Därför att vi inte får en massa liksom förutfattade meningar i det här beslutet. Och det innebär någonstans att när vi väl står där och ser den här matchningen så kan man ju liksom bli fejsad med sina egna fördomar rätt så hårt.
Mm.
Att oj, det här är inte kandidater jag hade normalt sett kanske valt. Beroende på vem jag är.
Mm.
Inte beroende av hur processen ser ut. Och det där är ju det som vi också kan se faktiskt ifrån resultatet av det här. Att när det blir helt blint, när det blir helt objektivt, då tenderar vi att fatta andra typer av beslut. Och de är bara baserade på fakta och ingenting annat.
Så en sidoeffekt kan bli att man som då chef eller rekryterare ställs inför sina egna fördomar och blir medveten om dem.
Jag tror vi har vid något tillfälle, det har nog varit på något av TNGs trendseminarier som vi har hållit i. Då har vi sagt att det krävs liksom modiga chefer för att kunna jobba på det här sättet. Och jag tror det ligger mycket i det. Men vi har ju otroligt mycket modiga chefer i vårt land idag. Som vågar fatta sådana här tuffa beslut och inte är som mainstream. Utan liksom de facto vill jobba mer med mångfald och inkludering. Och som också vet att det på liksom, i långa loppet bidrar till mer effektiva team och högre produktivitet och högre innovationskraft och så vidare.
Mm.
Så att man känner att liksom resultatet av det gör att jag också kan vara modig. Och ju mer fakta jag har, desto lättare är det att vara modig. Därför att man kan understödja sitt beslut i fakta som hjälper en vidare.
För någonstans så handlar det väl också om att vi inte ska sätta in robotar överallt för att bli fördomsfria, utan det är ett hjälpmedel för att vi ska kunna vara det. Hur kan man jobba med det mänskliga beteendet och människor senare i rekryteringsprocessen för att bli mindre fördomsfull och mer opartisk?
Ja, men det man kan säga och som jag satt och funderade på här var ju liksom att det här arbetssättet att jobba objektivt, kompetensbaserat, fördomsfritt som TNG då pratar mycket om. Och den effekten som vi har sett med de kunderna som nu har arbetat med Tengai är att man får ett annat urval. Den effekten har vi ju sett i många år eftersom att vi har det fokuset vi har. Så att det är ju en träningssak på något vis att man lär sig att arbeta mer kompetensbaserat. Vilket gör att man då också fokuserar på rätt kandidat.
För det behöver ju heller inte vara, det är ju inte konstigt att vi som människor har förutfattade meningar. Det är ju så vi förstår världen och måste funka på något sätt.
Precis.
Absolut. Jag tror att ju senare man kan använda sig av dem bara i en rekryteringsprocess, desto bättre. Därför att de tenderar ibland liksom att förstöra lite grann för oss när vi ska göra urval på det sättet.
Mm.
Och jag, bara som en liksom liten passus, kom ihåg liksom för en 15 år sedan när vi satt och gjorde rekryteringsprocesser där vi pratade om våra nätverk som rekryterare.
Mm.
Och hur viktigt det var att man hade kontakt med många bra kandidater och så vidare. Det där börjar ju mer och mer bli liksom som bortblåst, för att det har jättemycket med att göra vad vi ska rekrytera till imorgon.
Mm.
Vi vet kanske inte exakt hur våra tjänster i bolagen kommer se ut. Så att det är väl ännu viktigare att vi rekryterar egenskaper som matchar med de utmaningarna vi ska möta, snarare än att man har specifika kunskaper eller sådär. Och det gör ju också att man har fått ett väldigt snävt liksom, snäv urvalsgrupp och bara rekryterar sitt nätverk till exempel. Ja.
Men jag har många bekanta tyvärr som är inne i många olika rekryteringsprocesser just nu. Och vi pratar mycket om det här. Ja, men de här processerna, de verkar bara bli längre och längre och längre. Och vi vill få ut mer. Intentionen är ju god. Men hur lång ska en rekryteringsprocess vara?
Mm. Jag tycker det är förskräckligt. Och det är ju ledsamt att höra. Därför att jag tror att det blir väldigt mycket inifrån och ut perspektiv. Framförallt kanske i den situationen vi befinner oss nu med en marknad där det finns många arbetssökande. Desto större blir det inifrån och ut perspektivet ifrån många företag. Därför att man kanske inte alltid har rätt verktyg för att kunna selektera stora volymer på ett liksom konkret och effektfullt och korrekt sätt. Och det gör att processerna tenderar att bli väldigt, väldigt långa. Och man ibland vet att vi ställer oss frågan, men vad utsätter man sina kandidater för? Och ju mer teknik man sätter in, desto mindre ska det ju kännas för kandidaten. Är ju syftet egentligen inte mer.
Mm.
Så att någonstans här måste man ju tänka till på sin process. Så att det faktiskt följer en kandidatupplevelse från punkt A till punkt Ö. Mm. Liksom. Att hela vägen i mål så ska det kännas bekvämt för alla kandidater. Jag förstår det. Att man upplever att det tar jättelång tid och alltihopa det här. Och det är nog för att det finns många företag som har ett inifrån ut perspektiv tyvärr. Mm.
Kanske en retorisk fråga. Men hur viktig är kandidatupplevelsen för ett företags rykte?
Oerhört viktigt visar det sig. Vi har gjort lite undersökningar på området på TNG och har jobbat i många år med att liksom ständigt förbättra kandidatupplevelsen. Eftersom att det också finns mycket forskning som säger att många kandidater försvinner i det svarta hålet som en rekrytering ofta är. Mm. Två av tre kandidater var den undersökningen som gjordes av oss för ett par år sedan som sa. Och där kan vi också se att över 70% av de kandidaterna tenderar också att få en negativ upplevelse av det företaget. Det innebär ju att man kanske undviker det företagets produkter eller tjänster eller talar illa om.
Mm.
Och där har vi ju en jättestor roll i att se till att kandidatupplevelsen, som då också här är en kundupplevelse, blir god. Och att man får en positiv upplevelse under processens gång. Att man känner sig hörd. Och att man får återkoppling under hela processen.
Ja, men det där tycker jag är jätteintressant. För det här är ju kundupplevelsepodden. Och anledningen till att vi också pratar om HR-frågor och rekryteringsprocesser i den här podden är för att det hänger ju ihop. Och det vill vi belysa. Upplever ni också att bolag börjar förstå det här?
Absolut. Jag tror det är en central och vital fråga för att man överhuvudtaget ska vara lyckosam i de här frågorna. Att man verkligen förstår att det här är en upplevelse. Om vi måste ta väl om hand om de kandidater som vi har. För att de i nästa situation är det också kanske våra kunder eller på något annat sätt än liksom en stakeholder i vår intressesfär. Liksom. Så det tror jag definitivt. Men jag tänker också på det här med att man upplever att processen är väldigt långa och det blir svarta hål och man vill ha liksom information. Jag tror att en viktig del i en rekryteringsprocess är ju kommunikation. Det vill säga man vill ju helst som kandidat veta så här, direkt när du har skickat in din ansökan så vill du veta hur gick det då? Mm. Kommer jag gå vidare eller vad kommer hända nu? Och ganska så ofta så väldigt sällan man får så mycket återkoppling eller så mycket kommunikation längs vägen oavsett om man är aktuell eller ej.
Ja.
Och det där tror jag är en vital fråga i den selekteringsprocess som sker internt. Att man, eller åt inåtvända perspektivet, att man tänker på det.
Mm.
Att kommunikation mot kandidatsidan är liksom oerhört, oerhört viktigt.
Mm.
TNG lanserade ju för ett antal år sedan en transparent rekryteringsprocess.
Mm.
Där man som kandidat har möjlighet att kunna följa sin ansökan genom hela processen. Och det där blev ju en supersuccé, får man väl ändå säga. Där kandidater också upplever att ja, men jag kan följa min process. Jag vet om jag har gått vidare, om jag inte har gått vidare. Och framförallt varför jag inte har gått vidare.
Mm.
Att man får liksom kontinuerlig feedback från hela processen. Och då upplever man kanske inte den som lika lång heller. Även om den tar ett tag.
Mm.
Därför att man hela tiden har fått kommunikation på vägen.
Mm. Ja, för att söka 80 tjänster och få svar av 20. Det gör ju en del med självförtroendet. Kan man ju tänka sig.
Mm. Ja, men det är verkligen, och det är ju katastrof, det får man ju ändå säga. Jag menar, det finns så pass mycket teknik och verktyg idag att det absolut minsta man kan göra är att ge feedback till sina kandidater
per omgående. Då får omgående. Vi säga ajabaja. Varför är det här framtidens rekryteringsprocess och framtidens rekryteringsupplevelse?
Nej, men jag tror varför det här är framtidens rekryteringsprocess är därför att vi, jag tror det blir än viktigare i den framtid vi möter, så kommer det bli än viktigare med liksom att kvalificera kandidater på rätt sätt. Och att förstå vilka personliga egenskaper som bidrar till olika saker i vårt företag. Vi kommer behöva driva på ytterligare innovationskraft. Vi kommer behöva driva på ytterligare produktivitet och så vidare. Och det vill till att vi har rätt process redan från början in i våra företag för att kunna liksom tillgodogöra oss det på ett bra sätt.
Mm.
Och till exempel mätningen av liksom personliga egenskaper så här pass tidigt bidrar ju också till att vi kan fatta andra beslut kanske.
Mm. Och sen bara som betoning, för vi sitter här och tycker att det är ganska självklart att ja, men det är klart man ska jobba med mångfald. Men för de som inte är så bekant med den här diskussionen, varför ska man jobba med mångfald?
Det finns det ju många anledningar till. Det finns ju många studier som pekar på att man kan bidra till större innovationskraft eftersom att vi är en mer heterogen grupp. Vi kan bidra med våra respektive olikheter om vi är mångfaldiga på ett företag och i en grupp. Så det är väl en av många anledningar.
Vi blir smartare om vi är olika.
Ja, ja. Det skulle man kunna säga.
Definitivt.
Men då tolkar jag som att man lätt rekryterar folk som är som en själv om man är partisk.
Man tenderar att göra det.
Ja.
Och det är bara att gå till sig själv i ärlighetens namn. Det är bara att titta på vilka man har runt omkring sig i sin närhet. Ja, liksom, vi är väldigt bekväma med det, med likheter och så vidare. Men samtidigt om man vågar gå utanför liksom, vad man nu skulle kunna kalla sin comfort zone då, och bjuder in liksom, olikheter, inte bara i, liksom, i kultur utan i åsikter och så vidare, desto mer krydda får det ju. Och det är ju då saker och ting verkligen kan börja ta fart.
Mm. Är det någonting mer som ni vill berätta eller få med?
Oj, det känns som att vi har avhandlat ganska många saker. Ja, jag kommer ju säkert på 1000 grejer i efterhand.
Det får man göra.
Nej, men jag tror vi har fått med liksom det mesta.
Ja. Men till slut då, hur kommer man i kontakt med er? Vad gör man om man är intresserad av Tengai och TNG?
Antingen så går man in på tng.se och sen så surfar man vidare till Tengai och den informationen som finns där. Och vill man läsa mer specifikt om Tengai och själva produkten så kan man gå in på tengaiunbiased.com.
Härligt. Stort tack för att ni ville vara med i Kundupplevelsepodden.
Tack själv.
Tack själv.
Min första tanke när Elin frågade mig om jag ville bli intervjuad av Tengai var ja, självklart. Gud vad roligt. Men när jag satt där framför Tengai och skulle komma på en situation på jobbet där jag har varit tvungen att lösa ett problem så fann jag mig själv att bli ganska nervös. Och det här är ju helt klart en ovan situation. Men jag tror att det här kan vara ett riktigt bra verktyg för chefer och rekryterare att bli konfronterade med sina förutfattade meningar och fördomar. För vi är människor och de kommer alltid att finnas.
vill se avsnittet med mig, Tengai, Rebecca och Elin på YouTube så kommer det snart. Håll er uppdaterade genom att prenumerera på Kundupplevelsepoddens LinkedIn eller gå in på kundupplevelsepodden.se. Vi finns att prenumerera på även på Spotify och i din poddapp. Så stay tuned. Vi ses och hörs snart igen. Ha det gott. Hej!